Ja, härligt att se er igen. Det var ett tag sedan vi var här sist. Och det har hänt mycket sen sist också. Det är så att vi är ju båtägare. Och det är ju nu säsongen börjar, alldeles strax. Den 4 maj har vi bestämt att våran båt ska i. Då får vi se. Som de säger, det får bära eller brista. Det är ju så med båtar. Framförallt om man har träbåtar. Då är det lika spännande varje år. Och vet du vad jag tänkte på? När det gäller just båtar och träbåtar. Det är lite som kristen tro. Är det inte riktigt tätt, då sjunker det. Och det är ju så med tron också. Fungerar inte tron riktigt som den ska alla gånger, då är det mycket som kommer in i livet som är fel. Och då sjunker jag ju. Men det bästa är med träbåtar. När de får ligga i vattnet ett tag, då sväller de ju och så blir de täta. Och så är det med tron också, att ju längre jag vandrar i tron, ju tätare blir jag. Det var en liten bild av det hela. Nu ska vi se, där har Björne fått upp den där. Den där rubriken idag på predikan kan göras om till två ord. Kan den göras. Vi ska börja läsa om Jobb. Det står i... Jag ska bara ta en del av Jobb, därför att Jobb innefattas av 42 kapitel. Men mannen Jobb i Gamla testamentet är en väldigt, väldigt spännande man på många sätt, på hans liv, som det står i Bibeln om. Så här står det i Jobbs första kapitel om vem mannen Jobb var. Det står att i landet Us levde en man som hette Jobb. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han fick 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor. Dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Hans söner hade för vana att hålla fester i sina hem, var och en i tur och ordning. De sände bud och bjöd in sina 3 systrar för att äta och dricka tillsammans med dem. När en sådan omgång av festdagar hade avslutats, sände Jobb bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem. Ty Jobb tänkte: kanske har mina barn syndat och i sina hjärtan förbannat Gud. Så gjorde Jobb varje gång. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren: från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Då sade Herren till åklagaren: har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren: är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapsjorda breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sade till åklagaren: nåväl, allt vad han äger i sin hand, och allt vad han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Alltså åklagaren, det var Satan själv. Och sen fortsätter den här berättelsen om Jobb i 42 kapitel. Och det var ingen spännande läsning att läsa om vad som hände, för att han blev av med allt vad han ägde. Hela hans familj, alla hans vänner, alla han kände vändes emot honom. Och alla sa till Jobb att: Jobb, du är tokig, du är galen, detta funkar inte. Och efter den första olyckan, då försvann alltså alla djuren i princip han hade. Och sen så rasade saker mer och mer och mer. Då säger Jobb så här efter de första budskapen om olycka: naken kom jag ur min moders liv och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog, lovad vare Herrens namn. Det var efter de första resorna av olycka som kom över honom. Sen kommer det fler prövningar. Och eftersom det står den andra prövningen, då kommer hans hustru till Jobb. Man kan ju tänka då att det man är gift med ska vara ens högra hand. Då säger hans fru i det här fallet, då sade hans hustru till Jobb, till honom: står du ännu fast i din fromhet, förbanna Gud och dö. Men då sa Jobb till henne: du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte ta emot det onda? Och så här fortsätter det hela resan igenom i 42 kapitel. Det finns de som har skrivit en hel bok om Jobb. Den går att göra i detta. Det var ett stort lidande och ett stort elände. Men Jobb, han hade en big tro. Hade han. Och om vi översätter mittenordet så blir det stor tro. Och då är frågan, har vi en jobbig tro eller har vi en big tro? Det är ju det här lilla underfundigheten, alltså om man tar bort bindestrecket och sätter ihop det, då blir det två ord. Jobb, han gjorde tre ord av det här. Kristen tro är inte lätt alla dagar. Det var det inte för Jobb heller för många tusen år sedan. Och det tror jag mycket grundar sig på att vi är människor. Men allt vad vi bär med oss. Och vi har ju en förmåga ibland att som människor att vi inte alltid kanske väljer den väg som är den riktiga vägen alla gånger. Utan vi väljer vår egen väg utan att ibland kanske se vad som är rätt. Vi skapar vårt eget. Det finns, det är väldigt ofta därför folk går på sjön, när på sjön ibland folk går på grund. Så det här händer varje år att folk kör upp på grund som är markerade. Men man tittar inte vad sjökortet sa. Hade man gjort det och vetat hur man skulle göra så hade det inte hänt. Men kör man efter telefonkatalogen, men då går det som det går. Man väljer en egen väg där man tror att det här ska fungera utan att se vad som finns. Att vi väljer vår egen väg som vi tycker är rätt. Jag anser att det här är rätt för mig. Och det du anser är rätt för dig. Då kan vi också få en definition av att vara en kristen. Den kan se väldigt, väldigt olika ut. Beroende på vem vi frågar. Många talar ju om att min Jesus, vi sjunger faktiskt, det finns någon sång ibland, min Jesus lever. Men många gånger så talar ju människor om min Gud, min Jesus. Men det finns ju inte massa olika Jesus och massa olika Gud enligt Bibeln. Sen är ju världen full av gudar. I de asiatiska länderna, där finns ju massor av gudar. I Japan, där har man gudar överallt. Där har man till och med toalettgudar. Där kan man tala om att det finns olika gudar för olika sammanhang. Men kristendomen talar om en Jesus. Alltså, jag kan inte skaffa min egen Jesus. Och du har inte heller en egen Jesus. Vi har samma Jesus. Och han har faktiskt gjort samma sak för alla människor. Därför att Bibeln talar ju bara om, vad står det i Bibeln? Det står om Guds enfödde son. Det står inte att det finns ett helt hus och massa Jesusar. Men så gör människor ibland och vi kommer till det alldeles strax. Alltså, men hur vet jag om jag är kristen då? Hur vet jag om jag är en kristen? Hur kan jag kalla mig en kristen? Det var, jag hörde här i veckan om, det var en ganska känd kvinna, hon heter Kristina Axén Olin. Hon var ju toppolitiker inom Stockholms stad. Hon hoppade av alla de här jobben hon hade inom politiken och nu är hon som heter bara mamma. Men hon har gått in i Ersta, tror jag det är styrelsen där, Ersta diakoni, så var det. Och det var där reportaget var. Och då dök det här upp, man ställde frågan till henne att, är du en kristen? Ja, svarade hon. Sen gjorde man inte så mycket mer av det. Men vad är definitionen på kristen? Det står så här i Bibeln, att om jag med min mun bekänner att Jesus är Herre och i mitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir jag frälst. Nu frågar man inte Kristina om hon trodde så här. Men så, när jag kommer till Herren och ber om mina synders förlåtelse, jag bekänner Jesus som min Herre och jag tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Där är alltså grunddefinitionen på att nu är jag en kristen. De här bitarna går inte att hoppa över. Det finns människor som säger att Jesus inte uppstod. De får kalla sig vad som helst, men det är inte kristendom. Det är någonting helt annat. Det är någon hemmasnickrad tro. Om en människa frågar, är du en kristen? Ja. Tror du på Jesus? Säger de då nej. Ja, men då kan de inte vara kristen. De får vara vad de vill. Men de kan inte vara bibliskt kristna. Då får de hitta på någonting helt annat. Man får kalla sig precis vad som helst. Men det här innebär ju också att vi vet ju att om man går runt i olika kyrkor så ser ju gudstjänster väldigt annorlunda ut beroende på vilken kyrka man går i. Och den olikheten, det är jätteviktigt att poängtera att man inte är mer kristen i en kyrka för att man gör på ett visst sätt än man gör i en annan kyrka. Därför att olikheterna i en kyrka, hur man firar gudstjänst till exempel, det handlar bara om att vi som människor, vi är olika och vi har olika behov av gudstjänstformer. Några kanske älskar den gudstjänstform som Livets ord har. Det är mycket lovsång, det är andra former. Och sen kan vi gå kanske till en ytterlighet, någonstans kan vi hamna i någon av svenska kyrkorna där det blir väldigt högkyrkligt, där det är mycket psalmsång från 1700-talet och det är mycket läsning av syndabekännelser och annat, den liturgin. Vissa trivs i det. Sen finns det allting däremellan. Och vi är någonstans mitt emellan, vi är också här. Och det här har vi behov av. Och jag tror att det behövs. Och jag tror att man ska gå i den kyrkan där man känner att den här gudstjänstformen som de firar gudstjänst på söndagarna, det passar mig. Tycker man om att det är högt i tak och mycket tjo och kim, då går man där. Vill man ha mindre tjo och kim och läsa syndabekännelser upp och ner och fram och tillbaks och psalmsång eller vad man nu vill ha, ja, men då går man dit. Det tror jag är en mångfald som kristendomen behöver. Och det har ingenting med själva, är jag kristen eller inte kristen. Förutsättningen för varje gudstjänst, oavsett var jag befinner mig, vilken kyrka jag än är, det är att Jesus är det centrala. Och att jag medverkar med mitt hjärta och inte gör gudstjänsten till en ritual. Det är en väldig skillnad. Jag kan nog tycka att det är beundransvärt om människor som i vissa väldigt högkyrkliga former verkligen kan gå in med hjärtat och liv och lust i de formerna. Jag tycker det är väldigt tråkigt. Men kan de känna en glädje och lycka det här och Jesus är det centrala? Jättebra. Så att det var en liten sidoparentes bara, att kristendom handlar inte om i vilken kyrka jag går eller hur en gudstjänstform ser ut. Det har inte med det att göra alls. Utan det har med tron att göra. Vi går tillbaks till Jobb. Jobb, han skaffade sig inte en ny tro. Han behöll sin tro in i det längsta. Och i det sista kapitlet, vi hoppar 42 kapitel fram, då står det följande i, jag tror det är från vers 10, jag inte exakt, jag har skrivit av texterna. Det är slutet på dem, de sista verserna i Jobb 42. Och Herren gjorde slut på Jobbs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft. Den som kommer ihåg kommer nu ihåg att det här blir dubbelt. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1000 par oxar och 1000 åsninnor. Och sen så står det: i hela landet fanns inte så vackra kvinnor som Jobs döttrar. Där slutar den bibliska berättelsen nästan om Job. Så står det att han levde, om han blev 120-140 år, och då dog han sen. Då var han mätt på livet. Så är det med Job. Det finns en annan parallell i det här, som också fick prövningar precis som Job. Och det var Israels folk. Och jag har tagit upp dem någon gång tidigare. De hade motgångar emellanåt. Men de valde inte samma väg som Job. De valde en helt annan väg i princip varje gång det blev bekymmer. En gång så gick det så långt att man faktiskt kastade bort Gud. Och så göt man en stor guldkalv som man började tillbe. Och det här fick ju naturligtvis konsekvenser. Men vi ska se hur Israels folk löste sina bekymmer. Det står ju så här i Andra Mosebok kapitel 32. Det är från den första versen. Där är rubriken guldkalven. Så det är ju det som är så spännande, att se hur folk löser sina trosbekymmer. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades det kring Aron och sade till honom: kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sa Aron till dem: ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. Han tog emot guldet och gjorde av den en gjuten kalv som han formade med en mejsel. Och lyssna nu alltså vad folket säger. Och det sade: detta är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aron såg detta byggde han ett altare framför dem, framför den, och utropade: imorgon är det Herrens högtid. Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för att äta och dricka och sedan steg de upp för att förlusta sig. Då sade Herren till Mose: gå dit ner, ty ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land drar fördärv över sig. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv som de har tillbett och offrat åt och sagt: detta är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egypten. Herren sa det ytterligare till Mose: jag har sett detta folk, och se, det är ett hårdnackat folk. Låt mig nu vara så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem. Dig ska jag göra till ett stort folk. Så här gjorde Israels folk för att lösa ett bekymmer. Man skapade av guld, av död materia, så gjorde man en kalv. Och så föll man ner och tillbad den här kalven. Och så sa man att det här är vår Herre, det här är vår Gud. Det är den som har fört oss ut ur Egypten. Ibland kan man undra hur människor tänker. Men tänk bara tanken, hur kan död materia i form av en guldkalv föra människor ifrån Egypten? Men den kunde inte flytta på sig millimeter om inte någon puffade på den. Men så gjorde man. Det räckte med att Mose hade varit borta ett tag. Så sa man: ja, Mose vet inte var han är, så att nu fixar vi en ny gud istället. Så gjorde de. Job gjorde på ett annat sätt. Man kan säga att Job, han hade en big tro. Israels folk, de hade bara en jobbig tro. Den löser de på sitt eget sätt. Ända sedan Jesus dog för ungefär 2000 år sedan, så har det inom kyrkan i olika perioder inom årtusenden uppstått stora och livliga debatter om vad som är fel respektive rätt. Och nu har det sedan några år också dykt upp en ny diskussion i Sverige. Idag, 2009, så har vi fått en ny lag som snart träder i kraft. Vi har läst och hört om det. Och den ger samkönade människor samma lagliga rätt till äktenskap som alltid har gällt mellan man och hustru. Och den här debatten om homosexualitet, alltså dens vara eller inte vara i kyrkan, den har nu pågått ett antal år. Och nu har den ju ytterligare blossat upp, eftersom nu är det ju så lagstadgat att man har rätt till det. Sen har ju inte kyrkan någonting med staten i sig att göra alla gånger. Men nu har det här gått så långt idag att på många ställen så har ju den här frågans vara eller inte vara, rätt eller fel, delat väldigt många kyrkor i två läger, för och emot. Inom vissa kyrkliga samfund så är sprickan större och i andra så är den mindre. Det hävdas, jag vet inte om det är rätt, men det hävdas att inom Svenska kyrkan, utan att påstå att så var rätt, att man påstår att hälften av Svenska kyrkans präster kommer vägra viga homosexuella. Finns det då krafter inom Svenska kyrkan som har sagt? Och det är klart, det innebär att där är ju det samfundet som Svenska kyrkan är, den är ju, om det stämmer, den är ju då delad i mitten. Om man nu tittar på prästerna. Det är för att det är de som säger som är i kyrkan, det är de som förrättar gudstjänst, förrättar allting. Och den här frågan, varför väljer då så många homosexuella och icke-homosexuella att påstå att den kärleken är okej som kristen? För att det är ju den stora debatten som är. Jag tror att man väljer en enklare trosväg. Jag tror det. Man väljer den enklare vägen. Därför att jag tror att den svårare vägen, det är att göra som Jobb gjorde. Den enklare vägen, det är att göra som Israels folk gjorde. För att vad är skillnaden? Jobb, han fick utstå enormt mycket. Han hade ju en enorm inre kamp. Men Israels folk då, hur löste de sitt bekymmer? Det är klart att Mose var borta, han hade varit borta jättelänge. Vad gjorde man? Man valde en lättare väg i det fallet. Jag tror i det här fallet att man väljer den enklare vägen i form av att, om vi nu använder det bildet uttrycket, att man gjuter sig en egen kalv och säger att detta är vår Gud som har frälst oss. För att jag tror säkert att för många av de här människorna, för att det handlar ju om kärlek, och jag tror mycket väl att deras kärlek, man till man, kvinna till kvinna, kan vara lika stark som det är mellan man och kvinna. Det betvivlar jag inte alls. Och alla vet vi ju hur ont kärlek kan göra. Att, alltså, när jag är riktigt kär i någon och jag älskar någon, att lämna den. Så jag betvivlar inte alls att det är lika tufft för dem som det är för andra när det gäller kärlek. Men jag tror också att Jobb hade det minst lika tufft. För att till och med hans hustru sa ju åt honom att lämna Gud. Liksom, lämna alltihopa och dö bara, så får du frid. Hon var inte mycket stöd i det här. Och Jobbs barn och Jobbs närmaste vänner, vad gjorde de då? Ja, inte hjälpte de Jobb genom det här. De sa ju bara till honom att ja, men lämna det här. Liksom, lämna Gud. Allt det här, glöm din Gud. Han är ju bara ett elände, ser du väl? Du får bara olycka över dig. Och vad hade Israels folk för Guds relation? Ja, de hittade en ny, därför att det var enklare. Det var ju så mycket enklare att ta den nya vägen istället för att brottas med den inre kampen. Jag tror att det är där det handlar om, och det är därför man skapar en kristendom som säger att den här kärleken mellan, man brukar förkorta HBT-personer, homosexuella, trans och bisexuella, att den är okej. Och det är klart, lägger man in alla aspekter av Guds kärlek, att Gud är kärlek, då uppstår ju också det här att varför skulle vår kärlek vara mer fel än någon annan människas kärlek? Jag förstår dem fortfarande. Kärlek är kärlek mellan människor. Liksom det går inte att bestrida deras upplevelse. Men likväl säger Bibeln att den kärleken och den handlingen är inte rätt. Alltså måste jag välja. Men nu är det så att välja Israels folks väg eller välja Jobs väg, den handlar ju inte bara om jag som man älskar en annan man eller du som kvinna älskar en annan kvinna. Det finns ju så mycket mer som dyker upp i våra liv. Job hade absolut inga problem med att det var en annan man han älskade. Det var inte hans bekymmer. Han hade helt andra bekymmer att brottas med. Israels folk hade inte heller det bekymret. Men den kampen de hade att utkämpa valde de att undvika och tog en enklare väg. Och jag tror också att i det här, tillsammans med många andra människor, så uttrycker man att Bibeln är dömande. Därför att många av de här HBT-personerna upplever ju då att Bibeln är dömande när just deras kärlek blir fördömd. Sen måste jag ju beundra deras kraft att lobba i samhället och få igenom sin vilja. För att det är en ganska liten grupp ändå, procentuellt. Men de kommer väldigt långt. Den krediten ska de ha i det. Det är mycket lobbyingverksamhet i korridorerna. Men likväl så tror inte jag att den handlingen är rätt. Precis som att det finns många andra handlingar i livet som är fel. Sen är det väldigt svårt att föra en diskussion med dem. Därför att oavsett vad man jämför deras kärlek med, så tar diskussionen slut. Därför att de säger att man kan inte jämföra det med något annat. Jag menar, otrohet kan ju också uppstå på grund av att jag börjar älska en annan kvinna än den jag är gift med. Det är ju kärlek. Men det håller inte heller i debatten med HBT-personer. Liksom allting bara klipps rakt upp och ner. Det går inte att föra den debatten riktigt med dem. Man ser bara sitt eget. Jag tror att vi alla har någon form av, jag kanske inte ska kalla det kärlek, men vi har alla våra svagheter, våra ok att bära av saker i vårt liv som vi vet att det här är inte rätt. Det tror jag att vi alla har. Jesus är ju den enda som aldrig gjorde ett fel. Sen har vi kanske genom livet lärt oss att hantera och bearbeta och komma vidare. Det tror jag. Men alltså att många människor väljer att kalla Bibeln för dömande, och jakten på mindre domar, jag brukar kalla det, så justerar man Bibelns rätt och fel till att vad som är fel, det blir rätt. Alltså, det här är inga problem. Vill man så går det att vrida på det mesta i Bibeln. Ja, men det är ju så. Har du en fyrkant så har du ju ett antal sidor. Och den kan du vrida på och få nya sidor på. Det är inga problem. Du kan med Bibeln också göra så här för att finna sin egen. Man kan ta vissa verser här, man kan ta vissa verser där. Och det finns ett gammalt talesätt, eller jag vill säga, som kommer från Jehovas vittnen, som jag har hört sen jag var liten när det gäller förmågan att verkligen förvrida Bibelns budskap och sen dela ut det. Då brukar man säga så här: därefter gick han och hängde sig, gör också du sålunda. Jag menar, de har ju ingenting med varandra att göra, men jobbar man på det så visst kan man göra det. Det ena handlar om Judas som gick och hängde sig, och det andra handlar om en helt annan sak, att du ska göra likadant. Och visst kan man klippa ihop två verser, då blir det som så: därefter gick han och hängde sig, gör du likadant. Det är ju helt galenskap. Men det är som jag säger, det går om man vill. Men det blir inte rätt. Jag tror lite att människans ovilja att erkänna sina fel och brister, jag tror att det ligger lite i tanken på en Gud som ser allting. Och när jag vet att någon ser allt som jag gör, vad händer med själen då? Då blir det oroligt. Därför att när jag vet vad som är sanning och jag gör det som är fel, vad händer i människan då? Jag tror att så länge vi är friska till våra sinnen, ande, själ och kropp, så vet vi vad som är rätt och fel. Så är det. Vi växer upp med det här, vi får olika värderingar, och vartefter så lär vi oss i samhället vad som är rätt och fel. Människans förmåga till förnekelse, den har funnits ända sedan Adam och Eva. Vad hände i syndafallet? Eva kom ett äpple och gav till Adam. De tyckte så gott ut åt. Vad hände när Gud kom i trädgården på aftonen, står det? Och då hade Adam och Eva satt på sig fikonlöv, för de hade upptäckt att de var nakna. Och Gud visste vad som hade hänt. Vad händer då när Gud frågar Adam? Förnekelsen på högsta nivå. Adam säger att kvinnan du gav mig, hon gav mig ett äpple. Ja, men han sa inte att det blev fel. Han sa kvinnan. Ja, så gick ut till kvinnan. Och vad sa kvinnan då? Det var ormen. Det var inte jag, det var ormen. Ja, men där hände vid skapelsen. Idag 2009, mina vänner, det är precis samma sak fortfarande. Man vet vad som är rätt och vad som är sanningen. Och sanningen svider. Bibelns budskap, det som står i den här, egentligen borde det inte vara svart, den borde varit vitt egentligen, men det är enklare att ha en svart. Alltså Bibelns budskap i människan, det blir som att tvätta ett sår med spritlösning. Alla ni som någon gång har haft ett sår på kroppen och tvättat det med spritlösning, ni vet vad som händer. Det gör fruktansvärt ont. Men det har en funktion till. Alltså funktionen är inte att det ska göra ont egentligen. Men det är ju alltså att spriten tar ju också bort det som är smutsigt i såret. Det är ju det som är huvuduppgiften, att tvätta rent, att göra såret rent. Och när vi läser Bibeln och vi ser oss själva i det här, när Bibelns reningsprocess är igång, det är klart att det kan göra ont i mitt liv. Så är det ibland. Problemet med oro i själen, för jag tror att ett liv utan Jesus, det skapar en oro i själen. Vi är skapade att tillhöra honom. Det står så här, därför att det här problemet, det skulle man informera psykiatrin om det här ibland. För att redan för sisådär 2700 år sedan i Jeremia, så hade människan problem med att inte själarna hade ro. Det står så här i Jeremia kapitel 6 och vers 16: Herren är den stora läkaren i alla sammanhang. Så är han bara. Han kan läka allt i människans liv. Då säger han så här i Jeremia 6 och 16: Så säger Herren, Ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Alltså, Gud kommer med ett erbjudande att människan ska få ro i själen. Och då säger man bara, nej, vi vill inte. Alltså, ibland kan man undra hur enfaldig människan är egentligen. Gud sträcker ut sin hand och säger, vill du ha frid? Vill du ha ro i din själ? Vill du lyfta av det som är tungt, ditt ok som du bär på, som du vaknar med på morgonen och som du bär hela dagen och som du somnar med på kvällen? Vad sa de? Nej, vi vill inte det. Den goda vägen, säger Gud. Vad är den goda vägen? Ja, det är bara att ta upp och läsa den här. Börja först Matteus 1:1. Det är enklast att börja där. Om man som nyfrälst, det är lite tungt att ge sig in i gamla testamentet och släkttavlorna. Börja i Matteus 1:1. Och även jag som varit kristen länge. Den goda vägen. Och då kommer vi fram till slutet alldeles strax på den här predikan. Och Matteus 11:28. Då säger Jesus så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Och fortfarande så finns det människor som säger, nej, jag vill inte. Och Jesus han säger återigen, kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Det här kan handla om att det är tufft i livet. Det här kan handla om att jag kanske har lyssnat på Bibelns budskap några gånger. Jag har läst Bibeln. Någonting i Bibeln kanske jag uppfattar som, det här var jobbigt. Det här var tufft. Det här kan jag inte acceptera. Och det handlar inte bara om HBT-människor. Det kan handla om så mycket annat i livet. Som jag läser i Bibeln och upplever, det här var jobbigt. Ska jag göra så här? Det här var verkligen tufft. Då kan jag gå till Jesus och säga att det här, Jesus, jag läser ju vad som står. Men vet du hur jobbigt det här är? Och nu får jag komma till honom. Och det är inte så att han kommer säga att ja, men det är inga problem. Jag tar bort de orden ur Bibeln. Men han kan ge mig vila att klara av det som är jobbigt och tungt. Och med tiden så kommer jag att förstå att det var inte så tungt det här. Alltså, och tänk just nu idag, söndagen den 19 mars. Att vilket tillfälle just nu, just idag, att kasta bort den jobbiga tron och ersätta den med en big tro. Alltså, det är en jätteskillnad. Att ha en stor tro istället för att ha en jobbig tro. För att jag tror att många kristna har en jobbig tro. Man har gjort tron väldigt jobbig av olika orsaker. Men sen finns det också tillfälle för den som inte är en kristen än. Att just nu, här idag, på plats, eller den som lyssnar på det via internet sen, få en big Jesus-tro. Alltså tänk vilket tillfälle. En jobbig tro som Jobb hade. Eller vill ha en jobbig tro. Alltså ett enda bindestreck är skillnaden emellan det hela. Och det gör så väldigt mycket. Vi ska fira nattvard tillsammans. Jag vet att ni har firat det när ni inte har varit här. Och det ska man göra. Men jag vill också vara med på nattvard här. Så att vi sa att vi ska ha nattvard idag också. Och man kan aldrig ha nattvard för ofta. Och nattvarden är ju någonting vi firar. Därför att Jesus dog. Han uppstod. Och han förlåter mina synder när jag kommer till honom. Det finns versioner som säger att människan redan är förlåten. Och då säger det så här att människan är förlåten när jag vänder mig till Jesus och ber om förlåtelse. Det är inget sånt där som sker per automatik innan. Jag tar initiativet och kommer till Jesus. Och det får jag uppleva i nattvarden, att Jesus faktiskt dog för mig. Att återigen få uppleva det här. Och tänk vilket tillfälle just nu och i nattvarden att känna att har jag en jobbig tro som jag behöver förvandla till en jobbig tro? Eller är jag inte kristen och vill ha en big tro? Så det går alldeles utmärkt att just nu här idag ta det tillfället i akt. Och vi väljer själva vad vi vill ha. När vi är klara med sången så kommer jag att dela nattvarden. Och ni har varit med så många gånger. Ni vet hur det går till. Det är tron det handlar om. Ingenting annat.